Ja, jag hörde om två kristna som investerade en ansenlig summa pengar i ett bolag som ägdes av andra kristna. Kort därefter så gick hela firman i konkurs. Och de här två männen kände sig helt bedragna på sina pengar och blev naturligtvis mycket uppbrakta och förargade. Och de började tala offentligen om att dessa bolagsägare hade bedragit dem och anklagade dem för att vara lögnare. Vad anser du att de borde ha gjort? Dessa män som såg sig bedragna. Eller en familj som köpte ett hus av en kristen familj. Och inte förrän man hade flyttat in upptäckte saker i huset som inte hade nämnts i själva köpstunden och under affärstransaktionen. Och de kände sig också lurade och bedragna och började i församlingen att tala om det här. Eller kanske någon som har lånat ut pengar och inte får dem tillbaka. Eller arvstvister mellan kristna. Hur ska man handla i en sån situation? Ja, vi kommer ju in på väldigt känsliga områden nu, eller hur? Men Bibeln har ju ett svar även här. Vi är inte utlämnade till godtycke eller till att handla hur vi vill. De här problemen fanns alltså i Korint och de kan också uppstå idag, även om jag inte känner till något akut fall just nu i vår församling. Jag tar den här texten ändå och så kanske du kan tillämpa den om du känner att någonting liknande är på gång. I avslutningen av det femte kapitlet så har Paulus sagt att de utomstående ska ju Gud döma. Men på tal om dömande så finner han nu anledning att på grund av situationen i Korint, där man hade tvistemål emot varandra, att ta upp hur man skulle förfara vid sådana tillfällen. För när man hade råkat i tvist med varandra i församlingen i Korint, så var man tydligen mycket snabb med att dra iväg till närmaste domstol. Och därmed fick saken stor publicitet och det uppstod mycket väsen omkring det hela. Tvister mellan kristna lät man alltså icke-kristna ta hand om. Och Paulus, han verkar helt chockad av det här. Hur kan någon av er komma på tanken, säger han. Ja, grundtextens ord säger egentligen, hur kan ni förmå er till någonting sånt? Och den argumentation som han nu följer genom texten, den innehåller fyra steg. För det första så säger han, det är helt ovärdigt en kristen församling att processa inför en hednisk domstol som de här gjorde. För det andra, tvister mellan kristna bör lösas inom församlingen. För det tredje, det är ett nederlag redan det att det överhuvudtaget finns tvister ibland er. Och för det fjärde så summerar han och säger, all orättfärdighet, inklusive sådana här tvister, borde egentligen ha försvunnit. Eftersom ni nu har blivit kristna, renade, helgade, rättfärdiggjorda. Men om det nu var som det var i Korint, att någon upplevde sig lurad eller bedragen till och med av en medbroder. Det kunde gälla en affärstransaktion, det kunde gälla ett kontrakt, äganderätten till någonting, ett arvsskifte. Vad fanns då att göra? Ja, i den här texten så behandlar ju Paulus tre alternativ. Det finns endast tre alternativ. För det första säger han, möjligheten att dra saken inför rätta, den metod som de alltid hade gagnat sig utav, att anklaga sin broder inför en hednisk civil domstol. Det var så korintierna hade gjort. Men Paulus är mycket snabb med att helt förkasta den lösningen. Den är helt otänkbar, säger han. Hur kan ni komma på tanken? Hur kan ni förmå er till någonting sånt? Och själva uttrycket som det står här, om någon ligger i tvist med en broder, antyder att båda parterna har del i skulden. Och så är det ju ofta. Det är sällan bara en enda som har helt rätt och en annan som har helt fel. Men alltid när någon börjar framställa sina krav och krav på att få sina rättigheter uppfyllda, så kommer ju motparten och urskuldar sig med bortförklaringar och framställer sina motkrav. Och så trappas det hela upp och utvecklas till en riktig tvist, och så springer man till domstolen för att få sina krav igenom. Och det är det här som så starkt förvånar Paulus, nämligen hur de kunde använda sig av en, som han kallar, hednisk domstol, alltså den civila domstolen i Korint. Uttrycket att ni går inför och processar inför de orättfärdiga betyder inte att en civil domstol inte skulle kunna avkunna en rättvis dom. Naturligtvis kunde den det. Vad det gällde förmågan att skipa rättvisa, så hade ju Paulus själv utnyttjat fördelarna utav det romerska rättssystemet. När han till exempel i Jerusalem var utsatt för hotet att lynchas, så tas han ju i beskydd av den romerska rättvisan och den romerska ordningsvakten. Och när han sedan anklagas av judarna inför romerska domstolar, så vädjar han ju slutligen till kejsaren i Rom, och han får rättigheten att åka till Rom och träda fram inför en kejserlig domstol. Så Paulus menar inte att en civil domstol inte skulle kunna skipa rättvisa. Han menar heller inte att en kristen aldrig skulle kunna få använda sig av möjligheten att dra en sak inför domstol när han har sett sig förfördela i något avseende för att få rättvisa i en sak. Men vad han menar är att det är fel av kristna som kommit i tvist med varandra att dra sin sak inför en civil domstol och tvista offentligt inför en sådan domstol. Och när så sker, så är det ett uttryck för ett stort nederlag i den kristna församlingen. Redan för judarna, förstår ni, så var det helt otänkbart att dra en tvist dem emellan inför en hednisk domstol. De lät aldrig hedningar döma i deras inbördes angelägenheter. De såg tvister sig emellan som en familjeangelägenhet nästan, och som måste lösas inbördes och inte dras fram inför främmande människor som inte ens kände Guds lag, som man ju ändå ville ha till hjälp i sina domslut. Men det var helt annorlunda med grekerna. Grekerna, de älskade att processa. De drog saker inför domstol så fort de fann minsta anledning därtill. Och rättegångsförhandlingarna, de betraktades av grekerna för en ganska smaklig form av underhållning. Rena sporten och nöjet var det för dem. Och alla greker var liksom små jurister som tillbringade mycket tid vid domstolarna och lyssnade och deltog. Man hade ofta stora jury. En stor jury, ända upp till 1000 personer kunde ibland agera jury. Och man var mycket intresserad av det här med rättstvister. Och den här förkärleken till rättsliga processer, den bar nu tydligen grekerna med sig också in i den kristna församlingen. Men det borde de inte ha gjort. De borde ha förstått att ändra sig också i det här avseendet. Paulus avfärdar det här förfaringssättet såsom någonting som är långt under det kristnas värdighet, någonting skamligt att befatta sig med. Det är helt enkelt inte ett alternativ för kristna att dra varandra inför rätta. Ja, men hur ska man då gå till väga? Om det nu i alla fall är så tragiskt att det ibland kan hända att man upplever sig orättvist behandlad, till och med av en medkristen. Det är tragiskt om det blir så. Om man vill få rättvisa i saken, ja, då kommer alternativ 2 in. Dra inte saken inför orättfärdiga, utan inför det heliga. Det vill säga, Paulus förespråkar någon form av skiljedom i församlingen. Om två kristna har kommit i konflikt med varandra, så är det nämligen inte bara frågan om vem som eventuellt har fel eller vem som eventuellt har rätt utifrån en given civil lag, utan problemet är egentligen mycket djupare. Frågan gäller inte bara att skipa rättvisa, utan nu kommer en andlig dimension in i bilden. Hur kan det vara att ni ligger i tvist med varandra? Hur kan det vara att en konflikt överhuvudtaget existerar? Det finns en djupare dimension genast utifrån ett kristet sätt att se på det här problemet.
Det gäller frågan om kristen etik. Det gäller frågan om kristen brödrakärlek. Och sådana frågor kan inte avgöras i en civil domstol. Paulus gör faktiskt den här frågan till en församlingsangelägenhet. Och han säger: vet ni inte, ni som församling, att ni ska döma världen? Ni borde verkligen kunna klara av såna här saker själva. Ni ska ju döma världen. Vad menar han med såna högtravande förklaringar? Ja, han menar helt enkelt att ni har ju ett ännu högre ansvar som väntar på er i framtiden. Ni har ju förenats med Jesus Kristus, inte bara i hans död och i hans uppståndelse, utan också i hans himmelsfärd och i hans tronbestigning. Och ni ska en dag dela makten med Kristus. Ni ska regera med honom. Redan Daniel, profeten i Gamla testamentet, talar om den tid då det heliga ska få ta riket i besittning. Och Jesus säger till sina lärjungar: när världen föddes på nytt, då när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har efterföljt mig få sitta på 12 troner såsom domare över Israel. Och i Bibelns sista bok så förklaras det att det heliga ska regera med Kristus de 1000 åren. Ja, vad allt detta innebär, det kanske vi inte alls förstår nu, utan vi måste vänta på den dag då det blir realitet. Men om det alltså är så att hela världen ska styras och dömas av Kristi församling tillsammans med Kristus, så verkar det ju högst motsägelsefullt att be världsliga domstolar sätta sig till doms över församlingen här och nu. Eftersom det är sant att ni ska sitta med Kristus i universums högsta domstol, så borde ni ju vara kapabla att agera domare i lägre instanser, som det ju här är frågan om, vardagliga småsaker, som Paulus kallade i texten. Vers 3. I den värld i vilken ni i egenskap av Kristi medarvingar är satta att döma och regera, i den världen så utgör änglarna den högsta rangen utav skapade varelser. Och nu drar Paulus likasom kontrasten ett stycke längre, ännu ett stycke längre. Och han säger: vet ni inte att ni till och med ska döma änglar? Inte bara världen, utan änglarna, den högsta rangen utav skapade varelser under Gud. Vi som i Kristus till och med ska bli satta över de mäktiga varelserna, de mäktigaste varelserna i Guds skapelse, det vill säga änglarna, vi borde naturligtvis vara i stånd att ta itu med sånt som är av lägre ordning, den här världens timliga omsorger, lite arvstvister och sånt där. Det är ju ingenting egentligen när vi kommer till frågan om att regera över andliga furstar och väldigheter. Ni ska ju döma i betydelsen regera över hela universum. Ja, det famlar ju. Man famlar i sin tanke när man tänker på det här. Och man känner ju sin egen litenhet. Men Kristus har sagt att vi ska regera med honom om vi också lider med honom. Han ska dela sin härlighet med det sina. Vi ska dela Kristi majestätiska upphöjdhet. Vi ska sitta med honom på tronen, som det står, över alla andevärldens första och väldigheter. Det, mina vänner, är församlingens slutliga destination. Hur motsägelsefullt är det då inte, om det råkar uppstå en liten tvist mellan två kristna i en församling, att de springer och hastar iväg till en världslig domstol för att få saken avgjord där. Det är ett nederlag, mina vänner. I Korint hade man låtit icke-troende döma i deras inbördes tvister och därmed givit till känna att man inte klarade av sånt själv. Sånt klarade man inte av tydligen i församlingen. Ni har satt till domare folk som församlingen ser ned på. Det betyder inte ser ned på med en överlägsen attityd eller i någon form av förakt, utan Paulus vill bara påvisa det inkonsekventa i att låta människor som inte är kristna döma i frågor som har med kristna att göra och som därmed inbegriper också andliga principer. Ni skulle aldrig komma på Tanken att låta sådana människor döma i andra angelägenheter vad gäller församlingens liv och verksamhet. Men så fort ni blir lite osams, då plötsligt så anser ni dem värda att döma. Därför när två kristna, om det nu sker så tragiskt, kommer i konflikt med varandra, någon tvist, så är det inte bara en rättvise sak utan ett andligt problem som måste lösas och som kräver andlig insikt och vishet för att kunna lösas på ett kristet sätt. Och en världslig domare, han har ju bara att rätta sig efter en given lag och lyssna på bevisföringen ifrån båda parter och så försöka komma till ett så rättvist domslut som möjligt. Och även om han skulle vara en personlig kristen själv, så kan han i egenskap av civil domare i det domarsättet inte tillämpa andliga kristna principer. Hans uppgift är inte att försöka förmå parterna att försona sig, till exempel. Att försöka förmå den ena parten säga förlåt till den andra. Har ni hört en domare agera på ett sådant sätt? Men det skulle krävas av en kristen skiljedomare eller medlare. Och det är vad Paulus här föreslår. Ni bör ha någon i församlingen som skulle kunna klara det här. För även om en kristen skulle vinna sin sak i en civil domstol mot en medbroder, så skulle ändå inte problemet vara löst ur kristens synpunkt. Vad ska man göra åt såren då? Vad ska man göra åt det psykiska lidandet som rättsprocessen har orsakat? Vad ska man göra åt de hårda orden som har uttalats inför domarsätet? Där står problematiken kvar. En personlig seger i en rättssal över en broder i Kristus är aldrig en seger för Guds rike. Det är ett nederlag. Alltid ett nederlag. Ni borde skämmas, säger Paulus i vers 5. Varför löser ni inte sådana tvister inom församlingen? När ni drar saken inför allmän rätt, så låter ni ju faktiskt säga att vi har ingen i församlingen som klarar av sånt här. Vi har ingen klok man, vi har ingen vis. Ni demonstrerar församlingens brist på vishet. Men vad värre är, ni demonstrerar församlingens brist på broderlig kärlek och omsorg. Det som skulle vara ert främsta vittnesbörd och kallelse. Och ni korintier som har gjort sådant anspråk på att vara så visa och duktiga, och så klarar ni inte ens det här. Är det verkligen sant, säger Paulus, att det inte finns någon bland er som är klok nog att döma mellan två kristna bröder? Observera att verbet döma i den mening jag just sa används inte i betydelsen avkunna en dom, utan mera i betydelsen agera skiljedomare. Vad Paulus menar är att det borde i församlingen finnas någon form av tribunal där man kunde ha skiljedomare eller medlare som kunde lyssna på parterna i syfte att förmå dem till någon slags kompromisslösning. I syfte att bringa parterna till försoning så att det blir frid och fred i församlingen igen. Och vet ni någonting intressant? Det var faktiskt så i den tidiga kristna församlingens historia, de första århundradena, att man handlade så i de lokala församlingarna. Kanske som ett resultat av just första Korintierbrevet 6. Man kunde alltså ha små tribunaler, skiljedomstolar i församlingen. Medlare. Ibland var det en församlingssak där hela församlingen var med och deltog. Men oftast var det några av de äldste, eller de som ansågs visa och erfarna, som fick förtroendet att leda de här förhandlingarna mellan två tvistande parter. Och såna här skiljedomar försökte man då alltid ordna i början på veckan, måndag eller tisdag. Sen skulle det vara klart. Varför det? Det skulle hinna åtgärdas, det skulle hinna göras upp innan nästa söndag. Varför det? För att man skulle kunna samlas till gudstjänst i frid och harmoni. För att man skulle kunna fira Herrens nattvard utan att störas av att någon var oense med någon annan. Vilken fin tradition. Att snabbt söka förlikning, att snabbt söka försoning, att snabbt be om förlåtelse, att lägga ner stridsyxan, att bli vänner igen, så att man nästa söndag skulle kunna omfamna varandra och fira Herrens nattvard och känna att brödra och systra kärleken var stark och ingenting fick störa den. Vilken fin sed. Tänk om vi vore lika snara och ivriga att göra upp med varandra så att ingenting fick störa gemenskapen. Ikväll ska vi fira nattvard. Är det någonting som du har emot någon annan broder eller syster i församlingen, eller som du känner att de har emot dig, gör upp. Gör upp så att du med tacksamhet i ditt hjärta kan fira nattvard ikväll. Tyvärr så upphörde den här fina seden i församlingen under 300-talet när kejsar Konstantin gjorde kristendomen till statsreligion. Ja, då kom ju den attityden att nu är det inte längre någon större skillnad mellan kyrka och stat. Så nu är det väl helt schysst och helt okej att överlämna rättstvister till staten. Och så upphörde det här ansvaret i församlingen. Men tidigare så förstod man hur viktigt det här var för att bevara harmonin. Även om statskyrkosystemet kom, och vi lever i det delvis i vårt land, så är det en fara när man överlämnar församlingsangelägenheten till civila myndigheter. Paulus princip står kvar än idag. Lös det inom församlingen. För kristna att processa inför en allmän domstol är att utsätta Kristi församling för smälek och skada. Och det lidande som eventuellt enskilda kristna får utstå vid en sån rättegång, den är egentligen obetydlig i jämförelse med den skada som det kan åsamka Kristi kropp och Kristi församling. Det är viktiga saker med i spelet. Vad ska människor tro om evangeliets kraft att förvandla, som vi ju säger att det kan, om de plötsligt upptäcker två kristna dra en tvistefråga inför allmän domstol och var en på sin sida som stridstuppar strida mot varandra med hjälp av sina advokater? Det är ingen fin scen, mina vänner. Men det har förekommit, tyvärr. Jag hörde talas om två ganska närstående församlingar i ett medelsvenskt samhälle här i Sverige som tänkte att de skulle komma överens och ha sina gudstjänster i samma lokal eller bli en församling. Och det gjordes ett tappert försök, men det gick inte. Och sen blev det en tvist då mellan dessa församlingar om vem som skulle ha rätten till kyrkolokalen. Och trodde inte tvisten blev så skarp att man drog den inför tingsrätten. Och juristerna i tingsrätten log ironiskt. Och man kallade målet, nu fingerar jag namnen, man kallade målet Sion-Betania-målet. De som slåss om vem som ska ha kyrkan. Vad tragiskt. Vilket nederlag för Kristi saks skull. Var det verkligen värt priset att få sin rätt igenom? Och var ska världen finna hopp om den inte ens ser att kristna kan hålla fred inbördes? Då börjar det bli förtvivlat. Och i sin iver att vinna rättvisa, var och en till sin fördel, så har de egentligen lidit en stor förlust som Kristi församling. Ja, det gjorde de här församlingarna. Det var en stor förlust, även om nu en av församlingarna kanske vann tvisten och gick ut som segerherrar, fick rätt. Men till vilket pris? Det är aldrig värt priset. Mina vänner, det blir till sist en fråga om församlingens rykte eller dina egna rättigheter. Vilket kommer först i ditt liv? Församlingens rykte, Kristi saks rykte, eller dina egna rättigheter? Vilket skulle i första hand bli bestämmande för ditt handlande om du i en situation där du kände dig orättvist behandlad, trampad på tårna, till och med bedragen och förfördelad? Vad skulle vara bestämmande för ditt agerande? Dina egna rättigheters krav eller Kristi församlingsrykte? En kristen bör vara mera rädd för att Kristi sak ska lida skada än att han själv ska bli berövad sina rättigheter. Vers 7. Paulus säger: redan det att ni processar med varandra är ett nederlag. Det är ett nederlag redan där. Egentligen det är ju där det börjar. Det faktum att ni överhuvudtaget tvistar med varandra är ett nederlag. Och att det sen går vidare till en domstol är ju ännu värre. Det borde inte behövas. Det borde inte finnas sånt. Om det inte fanns sånt, då hade ju inte heller det här problemet uppstått överhuvudtaget. Och så pekar Paulus på en tredje väg. Den första alternativet är otänkbart. Det andra alternativet, om det absolut uppstår, lös det för allt i världen inom församlingen. Ni kan det, för ni ska ju döma världen. Det tredje alternativet är det svåraste, men det är det högsta. Det är det finaste och det är det mest kristuslika av alla. Det är den enda vägen på vilken vi verkligen demonstrerar kristuslikhet. Vad står det nu i vers 7b? Varför finner ni er inte hellre i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? Det är den högsta vägen. Den innebär att finna sig i en oförrätt. Att man hellre än att processa tar ett nederlag. Hellre än att tvista tar en förlust. Och vi känner hur stoltheten stegrar sig inom oss. Nej, nej, nej. Att helt enkelt lida oförskyllt, det är någonting som vi har mycket, mycket svårt för. Någonting som vi ofta är allt för stolta för. Vi vill nog åtminstone att den som har handlat fel emot oss minsann ska få komma och ödmjuka sig och åtminstone säga förlåt. Då kanske vi ska ändra vår attityd och försöka låta saken vara glömd. Och när vi har förfördelat så börjar vi ofta klaga för våra närmaste, våra vänner. Beklaga oss. Försöka framställa denna person i så ofördelaktigt ljus som möjligt. Och liksom försöka få socialt stöd för vår egen bitterhet. Och vi vill att andra ska hjälpa oss att utöva de här påtryckningarna. Den där konsten som det är att genast kunna förlåta och sedan låta det vara glömt. Ordentligt glömt. Så att vi aldrig drar upp saken en gång. Aldrig klagar över det. Det är en dåligt praktiserad konst, till och med ibland kristna. Vi skulle ju alltid ha en beredvillighet att förlåta. Det är Bibelns etik. Det är bättre att lida oförskyllt. Det är bättre att lida felaktigt än att handla felaktigt. Vår kallelse är inte att till varje pris hävda våra rättigheter, att kräva en absolut kompensation och millimeter rättvisa. Den kristne har högre principer att följa: kärleken till Kristus, kärleken till dem som hör honom till. Och att göra våld på brödrakärleken, det är allvarligare än att göra materiella förluster. Att i en rättegång vinna över en kristen broder, om man nu lyckas med det, det är ingen seger. Båda är förlorare. Och Kristi sak och Kristi församling är förlorare. Men den som tar en oförrätt utan att klaga, utan att skvallra ens, utan att beklaga sig inför andra, avslöjar egentligen den största kristuslikheten. För om honom står det: när han blev smädad, smädade han inte igen. När han blev hotad, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Det finns en Gud som vet allt. En Gud som också vet när du har blivit förfördelad. När du har blivit orättvist behandlad, vågar du som Kristus överlämna din sak åt honom? Eller måste du till varje pris kräva fram rätten här och nu?
En dag ska rättvisa skipas. Vila i detta att Gud ska ta sig an dig. Han har ju själv sagt: var i er handel och vandel fria från penningbegär. Jag ska aldrig överlämna dig eller överge dig. Vågar du lita på det? Även om du skulle bli lurad på aldrig så mycket. Gud kommer inte att svika. Var så till sinne, står det, som Jesus Kristus var. Han som inte höll fast till varje pris vid sina rättigheter att få förbliva i det himmelska, utan steg ner. Led oförskyllt och oskyldigt för din och min skull. Och det såg ut som ett nederlag när han dog där på korset. Men det var historiens största seger. Har du vunnit en sådan seger i ditt liv? Liknande den Jesus vann. Och när de frågade honom: hur många gånger måste vi förlåta? Det måste ju finnas ett stopp någon gång. Någon gång får det väl vara nog. 70 gånger 7. Det vill säga hur många gånger som helst. Förlåt dem. Förlåt dem. Åt bödlarna. Över bödlarna bad han: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Du ser, den som orsakar skadan är egentligen en olyckligare människa än den som blir utsatt för skadan. Bed istället för dem som förföljer er, säger Jesus. Välsigna dem som förbannar er. Naturligtvis menar inte Paulus att skydda dem som verkligen handlat fel. Inte heller att på något sätt uppmuntra dem att fortsätta med det här. Därför så slutar det här textsammanhanget med att påvisa att de har ett oerhört ansvar. Orättfärdighet, säger han, i alla dess former är ju någonting som borde tillhöra det förflutna i era liv. Det borde inte finnas längre. Vet ni inte, börjar han i vers 9. Ja, så borde det egentligen översättas. Vet ni inte att det som gör sådant, det vill säga vars livsföring kännetecknas utav det som man här nu räknar upp, det som kontinuerligt praktiserar det som är oförenligt med Guds rike, de kan inte vara arvingar till Guds rike. De som lever i otukt, de som lever i ständig otrohet mot sin maka eller make, de som lever i homosexualitet, han säger inte de som har en homosexuell läggning, men de som lever i en sådan i sådant beteende, de som lever i tjuveri, de som lever i själviskhet, de som lever i dryckenskap, de som lever i ovettigt tal, som ständigt talar skymfande, de som ständigt håller på att utsuga andra. Ja, detta är bara en liten lista, några exempel, för att ge en känsla av vad det är som inte passar i Guds rike och därför heller inte passar i församlingen. Dessa saker, säger han, karaktäriserade era liv förut. Men nu borde det inte vara så. Och så avslutar han sammanhanget att säga: men nu har ni ju låtit tvätta er rena, fått nya kläder. Inte ska ni väl lorta ner kläderna. Ni har låtit tvätta er rena. Och han syftar naturligtvis på omvändelsen, men inte minst på dopet, som alltid följde på en omvändelse. Dopet blev ju bekännelsehandlingen till att man verkligen hade mottagit syndernas förlåtelse genom tron på Kristus. Och dopet utgjorde den konkreta manifestationen av övergången från det gamla till det nya. När Paulus, Saulus av Tarsus, hade kommit till tro, så säger Ananias till honom: stå upp, Paulus, och låt avtvå dig dina synder genom att döpa dig. Och han låter döpa sig. Har du gått den vägen ännu? Det är en biblisk modell för att visa vad som har hänt när du kom till tro på Kristus. Låt döpa dig. Nästa söndag kväll har vi dop här i Saron. Men, säger han också, ni har ju helgats. Det vill säga, ni har blivit avskilda för tjänst åt Gud. Hur kan ni då känna orättfärdigheten? Och för det tredje, ni har gjorts rättfärdiga.
Ni har blivit rättfärdigt förklarade. Gud har sett på er och sagt: härmed förklarar jag dig för rättfärdig i mina heliga ögon. Alltså från ett liv som syndig och skuldtyngd syndare till ett liv i förlåtelse, rättfärdig förklarad av Gud själv. Vilken förvandling! Varför skulle ni då låna er till det som är orättfärdigt, till exempel att tvista med kristna bröder, till exempel att bedra någon kristen eller någon människa överhuvudtaget? Det passar helt enkelt inte era nya kläder. Församlingsgemenskapen, mina vänner, är allt för dyrbar för att lämnas ut till smälek. Församlingens rykte är långt viktigare än att du får alla dina rättigheter tillgodosedda. Gud har begåvat, tror jag också, församlingen med människor som kan vara till hjälp i problem som uppstått mellan människor i församlingen. Vi jobbar ständigt med detta i själavården. Det finns alltid en gudomlig lösning. Det finns alltid en gudomlig lösning. Den som Jesus har visat på, den ledde till historiens största seger. Han hävdade inte sin egen rätt. Han la ner sitt liv för vår skull. Han hade inte felat mot oss. Var inte rädd för att följa honom i spåren. Gud har sagt: jag ska inte lämna dig eller överge dig. Finns du kanske här som lever i ett oförsonligt förhållande till någon medkristen? Din stolthet kanske är sårad. Och du är ganska hård och väntar bara på att hon eller han ska komma och be dig om förlåtelse. Men innan dess tänker du inte ändra din attityd. Min vän, du har fel. Du har grundligt fel. Du har inte Kristi sinne. Ha fördrag med varandra, står det. Och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er, så ska ni också förlåta varandra. Har du gjort det? Har du förlåtit så helt och låtit det vara glömt? Så att du kan se denna människa i ögonen och riktigt känna en ny kärlek. Ditt hjärtas hårdhet hindrar Guds verk med församlingen. Kanske du finns här också som har förfelat dig mot din broder eller syster. Du har gjort någonting som är fel. Du har sagt någonting. Du har handlat på ett sätt som inte är värdigt dig som kristen. Och det har uppstått någonting emellan er som hindrar en fullödig gemenskap kring Herrens bord, till exempel. Min vän, ingenting är viktigare för dig just nu än att du gör upp det här. Framför allt bör kärleken och fridens band bevaras i församlingen. Och för dig som ännu inte tillhör Kristi församling, vad mycket underbart det finns för dig att uppleva. Du kan bli renad, förlåten allt. Du kan bli helgad, upptagen av Gud till tjänst åt honom, avskild för hans räkning. Du kan bli rättfärdig förklarad, ren förklarad i Guds ögon. Idag bjuder vi dig att komma. Vi ska sjunga en sång tillsammans och sen ska kvartetten får avsluta med en sång. Men en kallelsesång, 217. Jesus från synden kan rena, hela vart svidande sår, skingrade barnen förena, Jesus alena förmår. Och så öppnar vi dörren till vårt bönrum och så har du möjligheten än en gång.